Gott att vara tillsammans här. När jag jobbade som ungdomsledare uppe i Åsarp så skulle vi ett år under påskveckan spela upp påskdrama. Dels för skolorna men också för allmänheten, för samhället. Vi hade övat ganska mycket, vi hade byggt kulisser, vi hade sytt kläder och manus och repeterat sånger och allt möjligt och sådär. Det var väldigt många i församlingen involverade. Och, ja, men det var inte första gången de gjorde det heller, de gjorde det med ett visst antal år emellan. Så där. Och alla visste hur starkt det blev att iscensätta denna fantastiska händelse som påsken är. Och veckan innan vi skulle spela de här draman så stod vi inne på ICA, som ICA ligger precis jämte kyrkan där. Och stod vi där och skulle sälja biljetter. Vi var klädda i de kläderna som vi skulle ha under dramat för att väcka lite nyfikenhet. Så hade vi gjort någon affisch sådär så att det syntes vad det handlade om. Jag tror vi sålde säkert lite biljetter på det sättet. Men det som jag minns starkast, det var en äldre dam som kom fram till mig så här lite barsk. Så här, man ska inte spela drama om det heliga. Så. Jag vet inte om det var exakt de orden hon använde. Men hon var inte alls nöjd med att det gjordes, som hon tyckte, spektakel om Bibelns berättelse. Och full respekt för hennes hållning, men vi trotsade hennes råd och spelade de här dramarna ändå flera gånger. Och man märkte att det berörde väldigt många. Och inte minst oss själva, vi som var med. Så det är något speciellt med att iscensätta Bibelns berättelser. Men det finns de som inte gillar det för att man vet inte exakt hur det var. Och det blir alltid liksom extra detaljer och hur man ser ut och sådär. Och Bibeln utelämnar ju ganska mycket detaljer. Men samtidigt så hjälper det så många fler att leva sig in i texten och också att kärleken till Jesus växer. Så med detta sagt så ska jag visa ett videoklipp här som handlar om dagens bibeltext. Så den är också textad på svenska.
Shalom. Me? Yes.
Shalom.
I have a question for you.
For me. I don't have many answers, but I'm listening.
Do you want to be healed?
Who are you?
We'll get to that later. But my question remains.
Will you take me to the water? Look, I'm having a really bad day.
You've been having a bad day for a long time. So?
Sir, I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so...
Look at me. Look at me. That's not what I asked. I'm not asking you about who's helping you, or who's not helping, or who's getting in your way. I'm asking about you.
I've tried.
For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool, it has nothing for you. It means nothing. And you know it. But you're still here. Why?
I don't know.
You don't need this pool. You only need me. So, do you want to be healed? So let's go. Get up. Pick up your mat. And walk.
To walk, like he said. Don't forget your bed.
Why does this matter?
Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now.
Ja, jag tycker det här är en av de starkaste klippen i hela den här serien som heter The Chosen. Det blir väldigt starkt tycker jag och väldigt sevärd. Men den här platsen som de befinner sig på, den heter Bethesda-dammen i Jerusalem. Och läser vi texten som är från Johannes kapitel 5 så förstår man att det var väldigt många sjuka, blinda, lama, halta människor som befann sig här. Men varför? Varför har de samlats vid den här dammen? Och var det med den här platsen som drog till sig så många sjuka? Ja, men i texten så får vi en liten ledtråd. Då mannen på Jesu fråga, vill du bli helad? Så säger han, men jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när den börjar svalla. Det var antagligen något slags underjordiskt flöde där som gjorde att då och då så liksom bubblade det upp. Och hade ni haft era biblar här och läst den här texten och kollat lite noggrant så hade man sett att vers 4 finns inte med. Och det kan man tycka är lite konstigt. Har de plockat bort en vers i Bibeln? Men i den här versen som inte står med så står det så här, när den fanns med, står det så här. De väntade på att vattnet skulle börja svalla. En ängel steg nämligen ner i dammen ibland och satte vattnet i svallning. Och den som först kom i efter att det svallade blev frisk från den sjukdom de hade. Orsaken till att detta inte längre står med i dagens biblar är att man har funnit att denna versen saknas i de tidigaste skrifterna man har hittat av Johannes. Det var ju så att man kopierade ju texter för hand och kopierade om och sådär. Och också när man har hittat skriftrullar för att sammanställa Bibeln så har man ju också försökt att gå till de äldsta för att det är de mest trovärdiga. Så antagligen är detta något som har tillkommit senare. Någon som har försökt men lägga till en förklaring till varför det var så här. Så det troliga är att detta som står i denna vers som inte står med, att det bara var en myt, att det fanns liksom något omtalat om den här platsen. Kanske att det hade hänt någonting där någon gång, men nu befinner sig alla där på falska förhoppningar, och den här mannen har väntat i 38 år, förstår vi i texten, på att någon ska ta honom ner i en damm som inte kommer hjälpa honom ändå. Men då kommer Jesus. Ordet Betesda, som var namnet här på dammen, det betyder vänlighetens hus. Eller kan man också översätta till Guds kärleksfulla vänlighetshus. Lite svårt på svenska så. Men det är ju detta som mannen får möta. Guds kärlek fullt ut. Och så kommer Jesus fram till honom och så frågar han: vill du bli helad? Och det kan man ju tycka, vad är det för en fråga att ställa till någon som varit sjuk i 38 år? Vi kan tycka det är lite konstigt, men samtidigt så blir det ett ställningstagande för den här mannen att om han blir frisk så kan han inte längre förlita sig på andra. Då behöver han, ja men att som på den här tiden fick man ju förlita sig på att andra gav en gåvor så att man kunde klara livet. Men nu skulle han behöva försörja sig själv om han blir helad. Men den här mannen har väntat i 38 år av en enda anledning. Han vill bli frisk. Och vi ska inte göra teologi av hur Jesus går tillväga. Det finns en del som gör det idag när det kommer till helande. Men det finns inga riter, det finns inga manualer att följa för att få se ett helande. För allt för ofta så har det gjorts försök att ta reda på varför inte ett helande sker. Man ska be på ett visst sätt, eller man ska använda de här orden. Du ska inte använda de där orden, eller du ska be högt eller be lågt. Befall sjukdomen att försvinna, eller det måste vara någon synd i ditt liv som du måste bekänna. Eller din tro är för liten, eller någon annans tro är för liten. Nej, men det största med den här händelsen, det är ju att mannen vid Betesdadammen, han visar ingen tro överhuvudtaget. Han vet inte ens vem Jesus är. Vem är du? Han är inte frågad innan Jesus är borta igen. Så vi kan inte liksom sätta en mall på så här gör vi om vi vill se ett helande. Och Jesus helar den här mannen vid Betesdadammen, men han går förbi alla andra. Varför gör han det? I andra sammanhang så läser vi att Jesus botar alla som kom till honom. I andra sammanhang. Men ja, vi får inga svar på varför. Men den här berättelsen kanske återspeglar bättre hur vi upplever det idag. Vi har många sjuka runt omkring oss. Men bara någon gång ibland hör vi vittnesbörd om helande. Och här får vi inte göra felet att koppla ihop det här med att Gud skulle älska oss mindre, eller att vi har gjort något fel, eller att vi inte förtjänar det. Ja, Gud agerar inte så. Häng inte upp hela din tro på ett helande. Den här mannen visste inte ens vem Jesus var, men blev helad ändå. Men tappa inte heller din tro på att helande kan ske. För bara några veckor sedan så delades ett fantastiskt vittnesbörd från Jönköping av sonen till Christer Setsson, som var pastor här borta i Pingstkyrkan för några år sedan. Hans sons hustru har varit sjuk många år i ME, den här hemska sjukdomen. Man kan läsa hela vittnesbördet på Facebook, men hon hade varit sjuk i flera år. Och, ja, men ni vet, det är samma med Holger här, vi har pratat om flera gånger också, som ligger här borta på mejeriet, samma sjukdom. Kan knappt göra någonting. Hon behövde den sista tiden bli liksom buren för att ta sig någonting. Och träffa inga folk eller någonting. Och så ligger de och viskar en bön till Jesus en kväll. Och efter det så upplever hon en förändring. Och han skriver det. Ja, men nu kan vi sitta och äta tillsammans hela familjen. Än vet inte när det skedde senast. Så byggs det på och hon blir starkare. Så nu vet jag inte hur det har gått sen. Men det försvann sjukdomen från hennes liv. Och de kan inte se att det är något annat än ett helande. Så Jesus helar än idag. Så låt oss glädjas åt dem som blir helade. Samtidigt som vi också får visa omsorg om de som fortfarande är sjuka. Vi ska fortsätta läsa lite i texten vad som hände efter Jesus gick ifrån honom. Står det så här. Det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade, men han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de, vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom, se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem, min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Och här möter vi som så många andra gånger i evangelierna dessa skriftlärda som är så förblindade av vad deras texter säger att de inte kan se vad Gud gör precis framför deras ögon. Det står att judarna gjorde det. Men med det så menar Johannes en specifik grupp av judarna. Antagligen ledarna eller de skriftlärda som vi såg i bakgrunden på klippet här. Så Jesus han helar den här mannen på sabbaten. Och är det så han uppmuntrar honom också att bryta sabbaten när han säger men ta din bädd. Att gå. Men det är ju så som fariseerna ser det. Och för dem så är ju sabbaten eller lagen helig. Det var genom att hålla lagen fullt ut som man skulle möjliggöra att Messias skulle komma. Men Messias är redan där, mitt framför deras ögon, men de ser det inte. Och det fanns egentligen inget bud på att man inte fick bära sin bädd på sabbaten. Det var snarare en tolkning som hade gjorts av judiska ledare. Utifrån de lagar som fanns om sabbaten så hade man specificerat upp massa små lagar som liksom för att fullt ut försäkra sig att om vi gör det här så kommer vi verkligen inte att bryta mot sabbatslagen. Och lite av detta tycker jag mig se i dagens kristenhet också. I många olika situationer. Att man så fast vid vad ett fåtal verser säger. Att man inte kan se hur Gud agerar framför ögonen. Men det är en annan predikan. Eller flera. Men vi har ett par andra rader här också som kan ge lite huvudbry. För när Jesus möter mannen igen uppe vid tempelplatsen så står det så här. Eller Jesus säger så här till mannen att synda nu inte mer så inget värre drabbar dig. Och det här, vad menar han med det? Det låter lite märkligt också. Man kan ju lätt göra kopplingen här till att Jesus menar att det var någon synd i hans liv som hade orsakat hans lamhet. Eller som en del tänker med att det är Gud som ser till att han ska drabbas av något värre. Men det här är enda gången i evangelierna där Jesus säger något liknande. För Jesus han skyller aldrig en sjukdom eller ett sjukdomstillstånd på den drabbade. Så vad menar han här? Men det skulle lika väl kunna stå bara synda inte. Alltså en uppmaning, bara en uppmaning att han ska använda sin nyvunna frihet på ett visst sätt. Det kan också ha varit en varning för de här judarna som sa åt honom att han inte fick bära runt på sin matta. Kanske han fortfarande bar runt på den i sin glädje och det skulle reta upp dem ännu mer, vilket säkerligen också skulle fått konsekvenser. Han hade de senaste 38 åren bara vetat av ett enda sätt att leva. Nu behövde han finna nya vägar, nya förhållningssätt, nya uttryckssätt. Och vem vet vad han gjorde när han möter Jesus där igen. Jesus kan helt enkelt ha varnat honom för att fortsätter du på det här sättet så kommer det med sin egen plåga. Och det i sig gör inte att det är Gud som orsakar det. Det är lite som att säga att sluta rök, annars får du cancer. Och det är ju svårt det här, tycker jag, med helande. Men Jesus, eller Johannes, när han ska sammanfatta sitt evangelium så skriver han, vi följer hans tecken. Detta är tecken 3 som han använder de orden. Inte just denna tillfället, men i slutet av hans evangelium så skriver han så här: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Detta är nedtecknat för att vi ska få tro. På något sätt så verkar tro, att tro på Jesus, det är större än att vara med om ett helande. Och att vi får bygga vår tro också på vittnesbörd vi hör från andra. Som vi läser i Bibeln. Även om vi inte möter det själv alltid. För att vi genom genom tron ska ha liv i hans namn. Och jag tänker det är därför vi är här också idag. För vi vill möta Jesus. Vi vill ta emot det han vill ge oss idag. Men vi vill också söka helande för dem ibland oss som är sjuka.